Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer.
Mm.
Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Hallå och välkomna till ett superspeciellt avsnitt av Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö.
Ja.
Vi sitter i ett litet sovrum i Dalarna och har blivit, precis som alla andra, väldigt översköljda av en herrans massa känslor kopplade till corona och kunde inte göra annat än att försöka oss på att spela in ett specialavsnitt som rör känslor, psyke, dumheter kopplade till det. Och det speciella med det här avsnittet är att det eventuellt blir fullkomligt olyssningsbart eftersom vi inte kommer ha tid och möjlighet att klippa ihop det. Vår producent Klara, som annars är den som lägger in fantastiska ljudillustrationer och roliga klipp och sånt, hon kommer inte kunna göra det med det här avsnittet, så att det blir vad det blir. Men vi är hemskt glada att ni lyssnar till Dumma Människors specialavsnitt. Och Björn, känslor kopplade till corona, sa jag, och covid-19, det är ju precis alla känslor. Alltså det blir helskotta vad vi har gått upp i varv åt precis alla håll. Men vi ska fokusera lite mer på några av dem, till exempel
rädsla. Tänkte jag att vi ska ha som fokus idag. Och knyta det till det som är temat i alla våra avsnitt. Det här med att vi kan bli lite dumma människor ibland. Och alltså ställa oss frågan, gör rädsla oss till dumma människor? Vi börjar i den andan i alla fall, och så kommer vi att ta upp massa saker som händer med oss i såna här kriser.
Rakt på då, blir vi dumma människor av rädsla?
Vet du vad det blir för slags svar där?
Både och.
Ja, men typ så. Lite så. Och det kanske inte låter så himla spännande, men det tror jag kanske att du kommer att tycka när vi har börjat bena lite i det här. För att, ja men verkligen, både och. Vi kan vara väldigt hjälpta av rädsla. Alltså om man går tillbaka till varför känner vi ens rädsla? Ångest, oro. Jo, det är kroppens och hjärnans larmsystem som säger till oss att någonting är fel och vill få oss att agera, vill sätta igång oss och vill omfördela resurser i kroppen och hjärnan. Om man går tillbaka liksom i evolutionen och så känner du till det här begreppet fight, flight, respons eller kampflykt,
ja,
reaktion.
För det har psykolog och författare Björn Hedensjö tjatat en del om i den
här podden. Kanske jag har, Så att det som händer med oss när vi får det här liksom rädslopåslaget eller så, det är att vi blir beredda att tackla en fara.
Just det.
Att antingen ta fighten eller att fly därifrån då. Och det händer jättemycket saker i kroppen och hjärnan. Till exempel blod pumpas till stora muskelgrupper. Du vet när pulsen går upp. Det är sådana saker som händer för att man ska verkligen vara beredd att ta striden. Sådär. Och det kan ju vara kanon för oss i akuta situationer där vi verkligen skulle vara hjälpta av att fly eller att fightas.
Jag har en akut situation nu. Det är att jag har placerat mig på knä på golvet för den här inspelningen och inser efter 3,5 minuter att det klarar inte min kropp av. Jag behöver nu, medan du pratar Björn, resa mig och hämta lite kuddar att sitta på. Fortsätt Björn.
Ja, så användbart på det sättet. Och det kan även vara liksom användbart i en situation som den vi nu befinner oss i. Till exempel genom att få oss att börja sköta handhygienen bättre. Eller att liksom läsa på, skaffa information. Kan också vara jättenyttigt. Så att det här larmsystemet kan vara funkis även i en sån här kris. Så att, och så långt så är det ju bra och rationellt. Men jag gästade en annan podd. Förlåt.
Hur kunde du?
Förlåt Lina. Men där fick jag frågan av programledaren. Är rädsla en prioriterad känsla? Frågade hon. Och det tyckte jag var en så här bra formulering. För att ja, den är det. Alltså ja. den liksom trumfar liksom rationella argument och sådana grejer. Alltså det blir väldigt lätt att den tar över helt och får oss att faktiskt bete oss lite korkat. Det tycker jag att man har sett ganska gott om exempel på då i det här liksom virus, i pandemins efterspel, eller den pågående pandemin ska man säga.
Förspel hävdar väl även vissa, men
ja, förspel hävdar vissa, ja. Precis, så att vi har nog inte sett slutet på det. Och då tänker jag ju på allt från det här liksom toapappersbunkrandet till vad ska man säga, kanske lite så här ohjälpsam alarmism i debatten och sådana saker.
Peka fingerism
och så vidare. Men så att rädsla kan vara bra och rationellt och hjälpsamt, men det är väldigt lätt att den trumfar massa annat som vi liksom också behöver då, och att den går överstyr.
Och en sak som jag noterar är när jag känner rädsla, så kan jag ibland ha svårt att förstå att det är den som är den stora starka drivkraften bakom ett agerande som sen kanske kan komma ut som pikar åt något håll eller anklagelser för att någon inte gör det som jag tycker att den borde göra, eller som jag tycker i flödena så ser man liksom utspelat olika håll.
Yep.
Någon har varit en jubelidiot eller borde sådär, att skalar man bort uttrycken för det, så hittar man i botten faktiskt bara en ganska ren och skär rädsla.
Ja, för vet du vad rädslan gör?
Nej.
Den tar bort vår impulskontroll.
Ah, så det förklarar, då blir det en tweet.
Ja. Den där som vi annars skulle liksom ha hållit inne med kanske, den åker ut. Det rädslan gör är att vi blir mycket mer benägna att ta till de här mentala genvägarna som i stort sett varje avsnitt av vår podd handlar om. De här tankefelen, som energisparande, snabba mentala genvägar. Vi blir mycket mer benägna att ta till dem när vi är rädda. Det tycker jag man har sett massor av exempel på. Om vi går till det här med toapappersbunkrande och hamstrande.
Gå inte och titta i vår tvättstuga, Björn. Don't.
Nej, är det så att det...
Där har vi en trav eller två.
Ja. Du ser.
Men det var för att jag köpte dem här i Rättvik i en djurmataffär, så stod det prima, gigantiska inplastade liksom lastpallar, och då tänkte jag... Ett helt vanligt ekonomiskt fiffigt inköp. Jag gör det. Jag är inte en roffande elak typ som de andra, utan jag är minsann bara någon som handlar.
Ja, du kanske hade gjort det annars också.
Ja, nej, det hade jag inte faktiskt. Fan vad jag gick igång på de där tomma hyllorna på bilderna. Alltså.
Men det är så många liksom grejer som vi har gjort avsnitt om då, som jag tycker att man faktiskt kan observera det hos sig själv också. Alltså, jag ska inte sitta här och vara präktig, utan jag kan se det här även hos mig själv, eftersom även jag är en dum människa då.
Okay, för just när det kommer till hamstrand och sånt där, så kan ni lyssna på avsnittet om knapphetseffekten som vi gjorde, som förklarar väldigt mycket varför du bara måste ha det.
Ja, precis. Och såna grejer blir då mycket starkare när vi är försatta i det här rädslotillståndet. Är du med? Så att alla de här liksom effekterna och felen, tankefelen, liksom slår hårdare. Och just knapphetseffekten som du nämner. Jag märkte till exempel själv hur... Alltså det fenomenet att vi så fort vi ser att en resurs är knapp, så tänker vi oss att den är mer värd.
Just det.
Och jag noterade det hos mig själv, att när jag såg någon så här konservhylla som var väldigt urplockad, ja, men då åkte den ner den här ärtsoppeburken i... Fastän jag har hört på nyheterna att livsmedelsförsörjningen är helt ohotad, så att den rullar på som vanligt. Men då är rädslan där, förstärker de här tankefelen, och så trumfar det egentligen det rationella argumentet.
Minskar rädslan av att vi gör de här då liksom impulsiva, irrationella handlingarna? Blir jag mindre rädd för att jag har köpt obegränsat med toapapper plötsligt?
Alltså, det kan väl ge dig kanske en ja, du vet ju att du inte måste gå ut och köpa toapapper i alla fall, så att det kan väl ge någon slags liksom tillfällig lindring då, en känsla av kontroll. Men jag kommer att återkomma till det snart när jag pratar om hur man kan bryta sig ur så här en malande oro. Då kommer jag återkomma till den frågan. Men jag ville bara ge ett litet exempel till på hur den här rädslan kan få oss att göra såna tankefel då. Du minns det här med sociala bevis som vi gjorde ett avsnitt om, bandwagon-effekten.
Just det, folk står i kö till någonting och då måste det vara kul eller bra, så jag ställer mig den kön även fast det var fel.
Ja, så att om man ser att många andra gör någonting så gör man det själv. Det tror jag också är en så här viktig delförklaring till den här toapappers... det finns ju ingen som skulle kunna liksom rationellt förklara mer eller mindre varför man köpte. Du gjorde ett försök nyss.
Jag vet inte, men också att jag naturligtvis tänker att någon smart jävel vet varför jag kommer behöva otroligt mycket toapapper i framtiden. Jag får helt enkelt lita på den okända personens expertis, för annars hade ju inte alla andra kastat sig över toapapper.
Ja, just det. Exakt. Alltså man bara, men det verkar som att det är jättemånga nu som tycker att det är viktigt med att köpa toapapper. De måste veta något som inte jag vet. Alltså lite, ja, den, lite det tankefelet. Så att den typen av grejer, alltså vi hamnar i det mycket, mycket lättare. Jo, du var inne på, du frågade om de här liksom de saker vi gör, om de lindrar, tar bort rädsla och så. Alltså problemet är att det blir ganska ofta så att de här liksom kontrollbeteendena, som jag kallar det, att man gör saker för att skaffa en känsla av kontroll eller att öka känslan av kontroll, kan faktiskt förstärka oron på sikt.
Just det, så man börjar maniskt bara hamstra och så blir det bara mer.
För att det känns skönt i stunden.
Ja, just det.
Och det är en sån grej som vi har varit inne på lite då och då i podden, att sånt som är kortsiktigt skönt för oss tenderar vi att göra mer av.
Just det.
Men det kan ställa till det för oss på sikt. Jag ska ge ett exempel som är det här med att hämta in information. Kunde observera det hos mig själv. Min egen oro som uppstod i samband med det här tacklar jag genom att var mycket ute på Twitter och liksom browsa på nyhetssajter och kolla smittspridning och så vidare. Alltså väldigt mycket så. Jag kunde observera ett sånt beteende hos mig själv. Kortsiktigt skönt. Det ger en känsla av att man har koll på läget, tänker man sig. Men faktum är att om jag tittar på en dag som jag har liksom ägnat nästan uteslutande åt att hämta in information om viruset och allt som hör till, ja, men då mår jag sämre av den liksom informationsinhämtningen än om jag hade lagt en halvtimme på det.
Har du något praktiskt, alltså väldigt konkret exempel på hur man bryter det? För att det där känner jag, det där är inte nytt, det där vet man ju. Att jag blir inte mindre orolig av att utsätta mig för en massa information. Och...
Alltså det är möjligt att du har koll på det, men jag tror att det här är någonting som är osynligt för de allra flesta.
Okay.
Man tänker inte riktigt så.
Men hur gör man för att bryta det? För att nu när jag har, här uppe har jag liksom sprungit naken och kissat på gräsmattan sedan jag var pytteliten. Så även min far och farmor. När jag är här brukar jag läsa enormt många böcker. Det är liksom här jag läser klassikerna och i stort sett vad som helst, bara för att det är så lugnt. Men nu när vi har varit här då senaste veckan så har jag inte öppnat en bok. Jag sitter bara och scrollar och läser inte bara så här fakta utan folks takes på fakta och låtsas fakta, hittar på fakta och allting. Och jag kan inte lägga ifrån mig telefonen.
Nej.
Liksom att tummen liksom, vad ska jag göra?
Just det, för att då är man ute efter de här mikrobelöningarna, alltså när man hittar något som ger en tillfällig känsla av att man har rätt eller kontroll eller
har senaste nytt liksom.
Ja, eller att man kanske jagar något som är lite lugnande och tröstande. Det här är liksom intermittenta förstärkningen som vi pratade om.
När som helst kan det komma.
Precis, men effekten blir då, precis som du beskriver väldigt fint tycker jag, att alltså man läser mycket motstridig information som liksom ökar osäkerheten och man blir lite manisk och tillbringar väldigt mycket tid, så att det går ut över annat också, det liksom tränger ut andra.
Jag är ju här med en snart 3-åring som vill gossa och så låter jag vresig för att jag liksom blivit uppeldad av olika trista tonlägen hos andra som inte har haft någon impulskontroll och därmed gett fullt fritt spelrum för att uttrycka rädslor på olika osköna sätt.
Just det, precis. Och om man så här, vad tror du att du mår bäst av? Att läsa troll på Twitter eller att gossa med din 3-åring?
Men gossa såklart och kanske läsa en god bok. Ja. Och vad gör man? Man bara säger åt tummen, stäng av telefonen.
Ja.
Och sen upptäcker man att det var belönande, jag mådde bättre av det och så blir det lättare nästa gång.
Yes, och det där är ju liksom lätt i teorin då, eller hur? Alltså när vi jämför goss med 3-åring med Twitter-troll,
ja,
det låter ju helt självklart, men det är ändå lite svårt att bryta det där.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej,
utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Så hur gör man då för att liksom snap out of the anxiety loop? Jo, ett sätt är att ge sig själv regler. Alltså man kan skapa förutsättningar.
Mm.
Så att till exempel kan man avinstallera sin Twitter-app eller nyhetsapp.
Gjordes
eller...
alldeles nyss.
Ja, gjordes alldeles nyss. Och bara bestämma sig för att så här, men jag kollar Aktuellt och så kollar jag Folkhälsomyndighetens presskonferens.
Mm.
Typ så. Att det är det, ja. Det är den information jag kommer inhämta under en dag.
Och det räcker ju ganska bra.
Ja. Mm. Och jag tror att liksom många skulle bli förvånade över hur mycket, hur bra, hur mycket bättre de kommer må efter ett par dagar på den informationsdieten.
Mm. Jo, det ska jag testa.
Mm. Så att det är ett sånt sätt då att liksom komma ur den där, bryta den där ångestloopen och att sluta mata orosmonstret. För det är lite det man gör när man hela tiden knarkar info för att få en känsla av kontroll.
För det är också så här att det är många så här, någon uttrycker en teori, någon annan säger emot en teori, ytterligare någon målar upp ett scenario där så här, det är en jävla massa tomma stresskalorier i det liksom, som inte är byggt på fakta. Då kan man lika gärna invänta slutklämmen.
Ja.
Och den får man klockan 21 Aktuellt kanske. Eller något.
Ja, så att helt naturligt att maniskt försöka söka information, men det är förmodligen inte bra för hur du mår i en sån här kris. Ungefär så kan man säga. Så det är ett sånt knep då. Ett annat är att faktiskt försöka liksom sortera lite i... Oro kan vara som ett liksom svart garnnystan i huvudet. Det är bara liksom en väldigt svårgreppbar massa som sitter i huvudet. Liksom, kan du känna igen den bilden?
Ja, och särskilt, om det här nu är vår coronaspecial, så kan jag faktiskt säga... Det är ju oroligt på exakt alla fronter.
Mm.
Oro för nära och kära, oro för en själv, oro för ekonomin, samhället, välfärden, folk på andra sidan jordklotet. Alltså, det är inte bara ett nystan som är jävligt rörigt, det är liksom 19 nystan ihoptvinnade.
Japp, verkligen. Alltså så många olika trådar. Mm. Och grejen är den att när det är så är vi väldigt dåliga på att problemlösa.
Just det.
Och ibland så upplever vi att det vi ägnar oss åt är problemlösning när vi oroar oss.
Mm.
Nu ligger jag här i sängen med ångest och oro.
Just det.
Men jag gör ändå någon slags nytta.
Att det finns något, men det är liksom något, jag har uträttat något när jag har varit sömnlös en hel natt. Annars skulle jag inte...
Men i själva verket så är det ytterst sällan som vi liksom kommer framåt eller faktiskt löser något problem i de lägena. Och då kan det vara hjälpsamt att liksom avgränsa den tiden, att så här, nu sätter jag mig och så ska jag försöka sortera i vad som är oundvikligt, vad kan jag påverka i det här, och vad är mer liksom, oundvikliga faktum som jag bara får försöka att acceptera.
Jag kan tvätta mina händer, men jag kan inte tvätta Johannas händer i Peru.
Nej, precis. Och jag kan kontrollera mina steg här i världen, men det finns bara si och så mycket jag kan göra för att för de här 40-talisterna ska hålla sig inomhus.
Och ett helt eget avsnitt om det där, tack.
Ja.
Kanske kommer finnas tid för det faktiskt. Mm.
Precis. Så att då kan penna och papper vara hjälpsamt. Att man faktiskt sätter sig ner och försöker få ut det här nystanet i lite mer strukturerad form.
Mm.
Sortera lite. Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Vad är viktigt att göra i det här läget? Skulle det kunna vara till exempel att anmäla mig till en A-kassa om jag inte har gjort det?
Just det.
Det kan vara ett konkret sätt att ta sig an oro för ekonomi. Ska jag binda lån, vända mig till banken och kolla om jag kan få amorteringsfritt, alltså den typen av konkreta handlingar som faktiskt hjälper en att lösa problemet, att använda sin, all den här energin från oron, ta ut den ur huvudet och börja ta steg i verkliga världen som hjälper en. Det är ett ganska konstruktivt sätt att agera. Då.
Det var bra, för du är bra på det här, på att formulera frågor som gör lite tydligt, till exempel då det du sa nu, att så här, vad är viktigt att göra nu i det här läget? Mm. Vad är viktigt för mig att göra? Mm. Det, inte så här, vad är problematiskt? Jo, allt.
Precis.
Vad önskar kunde ske? Allt.
Så men... det blir väldigt lätt då att man hamnar i en sån loop av där problemet bara snurrar. Man tänker, nu problemlöser jag här i mitt huvud, men i själva verket så är det bara, går runt, och det spretar och det är ingen ordning.
Men det känns som att man går på en stig, man går närmare en lösning bara för att bara genom att sitta i skiten så kommer man liksom framåt, men det gör man inte.
Ja, så att så här, konkret, ge sig på en så här konkret strukturerad problemlösning då.
Mm.
Och det finns också ett egenvärde att liksom bryta den där liksom snurren, för att den får oss att må kass, helt enkelt. Finns det något som heter 2-minutersregeln? Man kan, om man märker att okej, nu ligger jag här och tänker på allt igen, då kan man efter 2 minuter bara pausa, gå igenom vad man har tänkt och så kan man utvärdera, har jag kommit till någon ny insikt eller har jag löst något problem?
Mm.
Och har man inte det, så är det liksom onödig oro, egentligen sån som inte hjälper till att lösa problemet. Och då finns det ett egenvärde att bryta den. Till exempel, alltså man gärna någonting som kanske tar så här kroppen i anspråk, att man så här sticker ut och promenerar, joggar, någon fysisk aktivitet kanske, eller någonting som tar hjärnan i anspråk på, liksom kan ta över lite grann, så att man sätter sig och löser sudoku eller whatever, så att man bara bryter det.
Sudoku, Björn, det var inte igår.
Jag har aldrig gjort det.
Nej.
Jag är inte så knep och knåpig av mig. Hur är det med dig?
Nej. Men jag kanske börjar nu.
Kanske det.
Mm.
Så att, men det är ju några olika saker att tänka på då när man är i en sån här oroscirkus.
Och om man då tar, det finns ju folk som löser... Nu, om Klara hade varit här och sagt att Lina, vänd ansiktet mot micken, så nu gör jag det. Det finns ju de som löser såna här orosgrejer med att ju göra det som är viktigt, men för mycket. Jag tänker på det här med att tvätta händerna. Jag gör det aldrig annars och känner mig nu duktig för att jag gör det då några gånger om dagen.
Mm.
Men jag kan verkligen se att för den som bara, vad är viktigt för mig att göra nu? Tvätta händerna! Att, då kan man plötsligt bli stående och så här, alltså det är lite OCD-beteende såklart, men stå och tvätta händerna i all evinnerlighet. Mina händer är söndersmulade av torrhet och jag tvättar då verkligen så på gränsen till så... på minimigränsen.
Ja.
Vad gör man om man är en sån person?
Precis, och det har ju kommit en del vittnesmål om att personer med sånt tvångssyndrom, sån här, liksom bakterier och kontaminering och de som har den så att säga, profilen på sitt tvång har det jobbigt nu. Det är, det är väldigt lätt att förstå. Och där får man tänka på, där kan det nog hjälpa lite grann att tänka på så här funktionen, varför tvätta, om man märker att det håller på att spåra så att säga, med handtvätt och så där, kan man fundera på funktionen, är det här verkligen för att liksom följa rekommendationerna, händerna ska bli rena och jag ska minska risken till smittspridning, eller är det bara för att det känns gött i stunden och någonting som lugnar mig, finns det liksom en verklig funktion här, eller är det bara för att jag ska bli lugn i stunden? Då är det också så här mata monstret grejen, att man får försöka sluta med den handtvätt som definitivt är onödig, om man kan komma fram till att det här har egentligen ingenting med liksom rationella argument att göra, utan det är bara för att jag ska känna mig lite lugnare. Man får försöka dra ner på det. Lättare sagt än gjort då, såklart.
Tanken som slog mig nu var, om vi går klara oss ur detta, alltså jag säger vi menar hela jävla världen, detta covid-19 med större delen av oss själva i behåll. Oj, vad mycket intressant forskning som kommer att komma ur det här på några decenniers sikt.
Ja, det är helt otroligt.
Alltså det, hur agerade folk? Hur blev det i grupp? Hur blev det här? Vad hände när man gjorde det? Alltså så här, på helt nya sätt, framförallt eftersom vi nu har liksom de digitala elementen som inte funnits på plats i tidigare, liksom asiaten och spanska sjukan och så vidare. Så här, vad hände? Vad gjorde vi? Spännande.
Ja.
Björn, har vi något mer du vill ta upp i vårt specialavsnitt av Dumma människor som spelas in i ett litet sovrum i en liten by i Dalarna? Jag vill bara tillägga på fight or flight mode att vi är här. Naturligtvis så har vi ingen kontakt med folk runt omkring, så att vi gör exakt allt vi kan för att inte sprida smitta, om någon sitter i Dalarna och tänker, kommer de hit med smittan, de jävlarna?
Mm.
Det har till och med på oss handskar i affären när vi handlar.
Ja, nej, men jag skulle vilja ta upp det här, liksom, värdet av att, behålla sitt lugn. Att det kan vara en bra grej på massa olika sätt, och det gäller ju både då hos dem som är...
Det är en subtweet, Björn, erkänn.
Ja, på ett sätt är det väl det kanske. För att jag har sett vissa så här debattörer som är så här, nu är det faktiskt dags att vi får panik. Nej, det är aldrig dags för panik. Det är faktiskt aldrig dags för panik. Man kan, liksom, man kan agera beslutsamt ändå, men med lugn. Är du med mig?
Ja, jag blev helt drabbad. Det var jätteskönt att du sa så. Det är aldrig dags för panik.
Nej, det är aldrig dags för panik. Kan jag få dra en sån här liten liknelse från de här flyktingbåtarna som gick över gick och går över Medelhavet. Där har man sett då att de är väldigt ofta överlastade. Det är jättemycket människor ombord som naturligtvis, det är en otroligt skräck, alltså folk är skräckslagna för att det är en så farlig och läskig situation med sätterbögg och vågor till exempel på en sån här båt. Om folk då börjar oroa sig för att den ska välta, då börjar de liksom röra sig, och man börjar tänka på att rädda sig själv och sin familj, och alltså det blir, då uppstår den här, det är lite panikiga helt enkelt, med effekten att folk rör sig oroligt över båten och ökar risken för att den ska tippa. Men de har sett att det räcker med en eller ett par individer ombord som behåller lugnet för att det ska, liksom, lugnet ska smitta och sprida sig i gruppen. Folk ska, då sitter de liksom stilla och håller ordning så att båten inte tippar. Jag tycker det är en så här analogi som funkar jättebra även i såna här, i den här situationen.
Verkligen, för fysiskt kände jag ju av när du nu sa att det är aldrig dags för panik och titta på mig, så kände jag hur jag blev liksom, vad skönt.
Det enda panik gör, alltså, det gör oss, alltså, panik i bemärkelsen liksom extrem rädsla, det gör oss till dåliga beslutsfattare. Vi gör sämre saker. Det är klart, jag menar, om någon skjuter på oss, då är det bra om vi dyker ner bakom skydd. Sådär.
Alltså, motsatsen till panik behöver ju inte alltid vara att sitta stilla, utan det kan ju vara att agera beslutsamt och göra något som är lämpligt i stunden.
Yes, men lugn och liksom återhållsamhet, impulskontroll, bra saker i det här läget. Inte minst om det är någon förälder som lyssnar, om man ska prata med sina barn. Finns det några så här små tumregler? Ett är då att man håller sig till fakta och inte liksom ljuger, för att det kan lätt backfira. Såklart, om barnen har något någon annanstans. Det blir förvirring och förtroendekris och sådana saker. Så man håller sig till fakta. Man kan undanhålla obehagliga detaljer, såklart. Men att det man säger ska vara sant. Att man inger hopp. Kanske berättar att det forskas på ett vaccin och på sjukhusen tar man hand om de sjuka och sådana saker. Och slutligen då att man förmedla lugn. Lugn är, precis som det här viruset, smittsamt.
Även om det är fejkat?
Ja, fake it till you make it är tipset där. För att vi funkar ju rätt mycket så att om man beter sig lugnt så kommer man också känna sig lugnare själv. Och tvärtom, om man beter sig liksom panikartat så kommer det att göra att man känner sig mer så uppjagad och så. Tänker sämre.
Vi har en liten klocka här bredvid där vi sitter och gör i stort sett en live on tape-inspelning av Dumma människor utan vår producent Klara, som annars är den som säger ta om det där, det var otydligt, och som klipper bort varje gång vi stonkar, stönar eller inte har någon aning om vad vi håller på med.
Men alltid får ni leva med den här.
Alltid får ni leva med. Och nu är vi snart inne på 30 minuter, Björn. Ska vi försöka avrunda det här? Har du någonting som du vill säga?
Ska man skicka med några tankar om det här med isolering? Bara några snabba medskick kanske. Om det är så att man hamnar i en långvarig karantän, eller om det är så att man får tillbringa jättemycket tid på en avgränsad yta och jobba hemma eller sådär. Vad har du för, hur har det funkat för dig?
Jag brukar vanligtvis, om jag är sysslolös, och med syssla menar jag jobb, om jag inte har jättemycket jobb att göra så blir jag värdelös. Alltså jag blir liksom, kan knappt ta mig upp ur sängen, och har varit jätteorolig för att det ska uppstå nu under den här perioden. Men eftersom jag har den här tidigare nämnda treåringen så blir det sällan så. Men bra mår man ju inte faktiskt.
Och vad är det som du tycker är, vad är det du liksom saknar mest, eller vad tycker du är mest besvärligt?
För mig är det nog faktiskt det här med att ha uppgifter att göra. Att liksom känna att jag är duktig och bra och har gjort det jag kan. Och nu när det är så jävla mycket som är eländigt, så vill jag liksom känna att jag var med och bidrog på något vis. Mm. Och i det här fallet när jag är här, så också hugga ved och koka makaroner. Men inte ens det kan jag ibland komma till skott med. Jag blir liksom apatisk.
Mm. Ja, precis. Det, och det är ju en av de stora riskerna då. Mm. Såklart. Att så här, till exempel om man jobbar i hemmiljö, det är en miljö som verkligen uppmuntrar till prokrastinering.
Mm.
Och om det är någon som är superintresserad av det ämnet, kan ni lyssna på vårt avsnitt som heter The Fresh Start Effect, tror jag. Mm. Där vi pratar ganska mycket om det. Men, ja, men jag tror att många känner igen sig i det här som du beskrev.
Men just, man kan tänka så här, alltså jag har ju liksom i 3 års tid drömt om att ha så här en dag utan jobb där jag kan, framförallt här uppe där man så här, tänk mig vad kunde så här, få ordning på bokhyllan, med kunde skrapa fönstren. Alltså jag har så mycket att göra, så man bara så här, well, here is your chance. Mm. Har jag gjort det? Icke.
Mm. Nej, nej, men precis. Så att det som kan vara bra att tänka på då, det är att försöka verkligen sätta eller hålla i rutiner, att göra saker mycket som man gjorde innan om man jobbar till exempel. Mm. Och det kan handla om att man har ett eftermiddagsfika online med sina jobbarkompisar. Mm. Liksom schemalägg dagen.
Mm.
Dock försök också att se till att få lite variation. Mm. Så att inte varje, det är en sån här sak man vet från folk som sitter i fängelse och så där, att om man kan skapa någon slags variation, så är det en god hjälp.
Mm.
Och slutligen det här med liksom relationer, som är så otroligt viktigt för vårt mående, som ger sånt bra skydd mot stress och så där, som man har sett i massa olika studier.
Finns det någon forskning som visar att de här digitala relationerna som vi har också räknas?
Inte som jag har koll på, det kanske finns, men det är ju lite grann det vi har att jobba med nu.
Mm.
Tycker jag själv, är inte det en så här otroligt ny och annorlunda och konstig sak?
Jo, men också så fantastiskt jävla fint. Tänk att det hade hänt för liksom 20 år sedan, man hade behövt så här, eller 10, så här, MySpacea någon. Och så här, vi har ändå förutsättningar.
Hade man suttit med det där modemet som bara strejk? Just det.
Mm. Nu kan jag ju ändå liksom låta max 3 år gammal videochatta med mormor varje dag.
Mm.
Och jag kan höra hur det är med mina vänner, och vi kunde igår ringa runt till liksom folk över hela jordklotet och höra hur de hade isolering. Och då kan jag säga att då känner man sig ganska lyxig, så som vi har det än så länge i Sverige. Mm. Man hörde om de i Jordanien som inte ens får gå utanför dörren för att tas till sjukhus utan att hamna i 1 år i fängelse.
Ja, just det.
Men det digitala gör ju naturligtvis att det finns en massa resurser och verktyg för att upprätthålla någon form av social kontakt.
Mm.
Ändå.
Ja. Precis, så relationer, bra grejer som jag gillar, det är så här att göra någonting trevligt för en annan.
Mm.
Det är en sån grej som man, det finns ju rätt mycket forskning om, att det är den typen av så här prosociala handlingar, att det får oss att må bra, det bryter oro på ett bra sätt, det tar oss ur det egna huvudet. Det kan vara en liten övning som jag kan skicka med er lyssnare. Så här, fundera på om det finns någon granne eller mamma eller pappa eller kusin eller kompis eller främling som ni skulle kunna göra någonting för. Fundera på vad de har för behov, eller om det finns någonting som de skulle uppskatta om ni gjorde för dem. Det behöver inte vara någon stor grej, det kan vara någon liten sak. Och gå ut i världen och gör det. Det fina är att man tvingas då ut ur sitt eget huvud, alltså när man måste ta någon annans perspektiv. Det blir ett perspektivskifte. Om jag skulle fundera på vad behöver Lina just nu?
Ja, det har vi pratat. Det är mysigt att tänka på någon annans behov.
Eller hur?
Ah.
Man måste ur det egna huvudet,
det
den här liksom orosbollen. Ah. Man får lämna den en stund, och så får jag ge mig in i Linas huvud och fundera på vad hon behöver. Och det är ju bra då i sig, och sen så mår jag också bra av att göra någonting fint för dig. Och så får jag vårda vår relation så att den fördjupas. Så det är ett litet medskick.
Mm.
Ja, men jag tror att vi kanske kan nöja oss med det i det här lilla snabbt ihoprafsade specialavsnittet.
Ja, hörni, tack för att ni lyssnade. Tack Klara för att du stod ut med att vi gjorde det här helt utan all din professionella inblandning. Vi tänker på er där ute. Vi är också oroliga. Och jag tyckte det här du sa, Björn, att det är aldrig dags för panik.
Nej, det är aldrig
dags för panik. Det kan man ta med sig, och även det här med att försöka göra slut med orosmonstret och kanske fråga sig när man blir rädd, när det känns oroligt, så här, vad är viktigt att göra nu? Tack för idag från mig, Lina Thomsgård, och från författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vi heter Dumma Människor. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.